Många gånger när jag har förberett mig för olika engagemang så har jag suckat och sagt, varför gav jag mig in på det här? Det kanske hör till att man måste göra det för att känna sin litenhet, jag vet inte. Jag måste säga att jag har suckat alldeles extra inför det här. Därför att det vi nu ska ge oss i kast med är ett väldigt stort ämne. Vi skulle kunna hålla på en vecka utan tvekan. Men nu ska vi klara av detta på 3 stackars föreläsningar på en dag. Och jag hoppas att ni lyssnar med barmhärtighet. För att det kan kännas kanske lite tungt och lite mastigt. Det vi ska göra är nämligen att vi ska gå igenom exilens böcker. Och de är ganska många i Gamla testamentet. Jeremia, Hesekiel, slutet på andra krönikeboken och slutet på andra kungaboken, Daniels bok, Esra, Nehemja, Ester, Haggai och Sakarja. Så det är ganska mycket. Och det vi ska förhoppningsvis få se under den här dagen, det är den tillförlitlighet som finns i de här böckerna. Att det finns fakta, eller ska vi säga data, i de här böckerna som tål en väldigt kritisk granskning. Glöm inte att sätta på era mobiltelefoner när ni går härifrån. Det hela började för min personliga del med att vi var i Jerusalem, Marianne och jag. Vi hade tagit in på ett hostel där allting krånglade. Det vill säga, det var inte saker i huset som krånglade, utan det var personer som krånglade. Till sist så small min temperamentsfulla hustru av, checkade ut, packade väskorna, tog väskorna av mig ut på gatan och där stod vi. Och vi larvade runt med de här tunga resväskorna och undrade var ska vi ta in någonstans. Så hittade vi ett hostel där det stod Maronite Hostel, alltså maronitiskt hotell. Och det visste vi ju att maroniterna, det är kristna från Libanon. Så att vi ringde försiktigt på där, det var en stor dörr av pansarplåt ungefär. Så att man kunde inte se in, utan det var en mur och en plåtdörr. Dörren öppnades och ut kom en nunna som talade arabiska och franska. Vi lyckades få fram en tolk och bad om ett rum, och det gick till sist att få ett rum. Vi blev bosatta där, och morgonen därpå så satt där ett stort sällskap vid bordet intill. De var amerikaner och det hördes att de var från USA. Och i spetsen för dem fanns en man som var extra ljudstark. Och vi satt ju där och var helt svenska förstås, Marianne och jag, i synnerhet jag, som är lite sådär. Och efter det att de hade ätit så bröt han upp och kom fram till oss. Och han förstod sig ju inte alls på det svenska, utan han var ju glad och utåtriktad och hälsade och presenterade sig och sa att han hette Eugene Fallstitch. Och vi fick ju pratat med honom en stund, och han berättade glatt och villigt vad han gjorde i Jerusalem. Han höll på med biblisk kronologi, förklarade han. Och det gick en tanke genom huvudet på mig, vad ska det tjäna till? Alltså han var ute efter att hitta bibliska årtal. Och det tyckte jag lät väldigt torrt, abstrakt, akademiskt och teoretiskt. Men han övertygade mig efter en stund om att det här var väldigt intressant. Och när jag kom hem så damp den ner i brevlådan. Det vill säga, jag fick väl gå till posten och hämta det. Jag har med mig 3 stycken böcker, och det var ändå bara ungefär 40% av det han skickade. Men de här 3 böckerna, de handlar alltså om exilens böcker, och det är därför jag har tagit dem med mig. Och han kommer att vara så att säga den store profeten idag, måste jag säga, därför att det jag vill försöka ge er är ett enkelt, förhoppningsvis enkelt sammandrag av hans studier. Han har nämligen, tycker jag, på ett övertygande sätt visat att när man går igenom till exempel exilens böcker så undrar man ju väldigt mycket, när hände nu det här? Och hur förhåller sig till exempel Esters bok till Esras bok? Och hur förhåller sig Nehemja till Daniel? Man kämpar ju förgäves efter att få en helhetsbild ur de här böckerna. Och det är ju också många som har sagt det, att ja, Esters bok är ju ganska ointressant, därför att den handlar ju liksom bara om Ester och Mordokaj och Haman och det här, och det har ju inget större intresse för oss nutida läsare. Jo, det har det visst det, om man bara får tag i kronologin. Därför att när man förstår i vilken ordning saker och ting sker, så kan man också börja förstå vad som är orsak till vad. Hur saker hänger ihop med varandra. Och då kommer det plötsligt en intressant helhetsbild på plats. Det är det jag hoppas att kunna visa idag. Hur bär man sig åt för att få tag på årtal ur Bibeln? Vi ska slå upp bara en text för att se hur årtal registreras i Bibeln. Vi ska slå i Jeremia kapitel 52. Vi börjar läsa i slutet på tredje versen. Jag läser ur folkbibeln eftersom jag anser att det är den enda användbara översättningen av Gamla testamentet. Vi ska läsa lite grann i det som Eva Spångberg kallar för X2000. Men det ska mest handla om apokryferna då. Jeremia 52 och 3 i slutet. Och Sidkia gjorde uppror mot kungen i Babel. På tionde dagen i den tionde månaden av Sidkias nionde regeringsår kom den babyloniske kungen Nebukadressar med hela sin här till Jerusalem och belägrade staden. De byggde en belägringsmur runt omkring den. Staden var belägrad ända till kung Sidkias elfte regeringsår. Men på den nionde dagen i den fjärde månaden var hungersnöden så stor i staden att folket i landet inte hade något att äta. Det här är alltså den normala formen för tidsangivelser. Man utgår från någon kungs regering. Det gör ju faktiskt vi också. Vi utgår från kung Jesus, fast han antagligen föddes 6 år före Kristus. Men vi måste ha något att relatera till, och på den tiden relaterade man alltså till någon rådande kung, helst naturligtvis den egna kungen. Och då blir det ju så här att då står allt och faller med att man får veta när kungen kom på tronen och när han kom av den. Därför att det är då som alla andra tidsangivelser blir meningsfulla. Här gäller det alltså att veta när Sidkia kom på tronen. Därför att på tionde dagen i den tionde månaden av Sidkias nionde regeringsår, då kom Nebukadnessar. Och det är ju alltså en förbluffande exakt tidsangivelse. Det är bara det att den säger oss ingenting, därför att vi har ingen aning om när han kom på tronen och vad det betyder i största allmänhet. Därför sen när man bläddrar till någon annan text så är det inte Sidkias regeringsår, utan sen är det Nebukadnessars regeringsår, och sen kan det vara någon annan gubbe. Och det här flyter ju alltså fritt omkring för oss som inte har överblick över det här. Det var just detta som vännen Falstich hade studerat. Jag kanske ska göra en liten paus och skriva hans namn på tavlan. Vi satt för övrigt och diskuterade vid kaffebordet i morse vad han hade för titel Marianne påstod bestämt att han var professor, och det kan gott hända att han var och är. Jag försökte titta i de här böckerna som jag har här för att se var han, vilken institution han har jobbat vid och vad han har för titel och bakgrund och så vidare. Det står inte ett ljud om det. Det är all ära till Gud, står det bara, och sen står det inget mer. Och jag har haft lite hjälp av den och lite hjälp av den och mycket hjälp av den. Men sen står det bara hans namn. Och det tycker jag är väldigt förtroendegivande. Okej, vi har alltså kommit fram till att allt står och faller med att man hittar regeringstid och regeringsår för enskilda olika kungar. Och då gäller det, om man ska få överblick, att man har samtliga kungar i Mellanöstern. Alltså från farao i Egypten och till kungarna i Nineve och Assyrien och Medien och allt vad det heter som vi strax ska se. Därför att det är då man får en överblick över det historiska förloppet. Hur översätter man då deras tidsangivelser till våra? Vad är ett år för någonting? Det är ju en intressant fråga. Mäter man efter månen eller mäter man efter solen, eller gör man någon kompromiss av båda delarna? Ja, på den här tiden så fanns det alltså 5 olika kalendersystem i olika länder. Och att räkna ut vad den ena kalendern betydde i den andra kalendern, det är alltså en sport som kräver gott matematiskt spårsinne. Utan det som satte honom på spåret och gjorde det möjligt för honom att komma till skott med de här frågorna var att en duktig programmerare gjorde ett program där man alltså kan stoppa in ett datum från en almanacka och få ut den i alla andra. Och då lossnade det väldigt mycket för honom. Det andra som han beskriver som sitt viktiga forskningsredskap, det är helt enkelt ett program, det finns ju sådana att köpa, där man kan studera astronomiska händelser. Därför att tideräkningen på den tiden var ju väldigt astronomisk. Om vi till exempel tar judarna, så är det ju ny månad varje gång som månen dyker upp. Vi ska se strax efter solnedgången. En liten månskära. Och det där var ju ingenting som man räknade ut på förhand, utan det stod ju gubbar på berg och tittade och anmälde att nu har jag sett en liten månskära, nu är det ny månad. Jaha, men si, då kan man ju gå baklänges och med ett dataprogram räkna ut vad var det nu för dag som det blev ny månad. Och ännu mer spännande, man kan registrera olika speciella astronomiska händelser, solförmörkelser, månförmörkelser, tillfällen då olika planeter står tillsammans på himlen. Därför att sådana tillfällen betydde alltid någonting, blev ofta registrerade, om inte i Bibeln så i andra krönikor som man har grävt fram. För denne Fålstitch, han tycks ha dammsugit allt vad man har fått fram av kungalängder också när man har grävt i jorden i de här länderna. Så att han har varit utomordentligt grundlig. Och jag kan säga att hans böcker är inte lättlästa. Just därför att de är så till bredden fyllda med fakta och citat och månförmörkelser och solar och kungar och jag vet inte allt. Men också det tycker jag talar väldigt starkt till hans fördel, att det här är tillförlitliga saker som han kommer fram till. Har man nu till exempel en solförmörkelse som infaller under en viss konungs regeringsår, X, 6:e eller 7:e eller vad du vill, ja, då har man ju alltså en hållpunkt för åtminstone när kungen kom på tronen. Och eftersom väldigt mycket annat hänförs till det år då den kungen kom på tronen, så blir det en massa årtal runt omkring som också blir tillförlitliga. Så att den sortens astronomiska händelser som man kan räkna ut på minuten är väldigt hårdvaluta i det här sammanhanget. Och det är alltså när vi börjar titta på de här årtalen och ser på hur de löser upp exilens böcker. Det är väldigt mycket då som vi får kanske en delvis ny bild av vad de böckerna vill säga oss och de böckernas tillförlitlighet. Vi ska nu titta lite grann på den allmänna politiska situationen i anslutning till den babyloniska exilen. Och jag kanske lika gott först som sist kan annonsera att mitt föreläsningsmanuskript går att beställa. Jag har skrivit det så pass utförligt så att den som verkligen vill tränga in i det här kan skaffa sig det efteråt. Vi får se på det. Nå, här kommer en liten enkel karta. Och den visar alltså tvåflodslandet med Eufrat och Tigris. Och vi ser Bagdad, vi ser Teheran, vi ser Damaskus och Amman. Jag har lagt in lite moderna städer, de fanns ju delvis då också. Men nu ska vi titta på de stormakter som fanns eller försvann under den här tiden. Och vi ska börja med Nineve, Assyrien. Därför att runt Nineve uppstod det en stormakt på 900-talet. Och den kännetecknades av en väldig blodtörst. Det brukar stå i olika böcker att de assyriska gudarna var särskilt blodtörstiga, så att assyriernas krigföring blev ofta väldigt, väldigt dramatisk och hemsk. När vi närmar oss den här tiden nu så är emellertid det assyriska riket på väg att gå under. Och det blir ju ofta så att såna här riken löses upp inifrån, därför att det blir så mycket inre stridigheter och konflikter och korruption och omoral och sönderfall att man kan inte hålla ihop landet. Och då är det ju alltid några andra grannar eller så som tar chansen och gör slut på stormakten i fråga, och så är den borta. Så kan man göra en ny stormakt istället. Det är ju det som har skett när Sovjet gick under och vi byggde en annan sovjetstat. I det här området dyker det nu upp en stormakt på ingående, kan vi säga. Den uppstår runt en stad som heter Ekbatana. Och den ligger i nuvarande Iran. Det finns en stad där än idag som heter Hamadan, och det är ju alltså ungefär samma ord fast man har möblerat om den en liten smula. Landet i fråga kom att heta Medien, och de tidigaste registreringarna av ett enskilt land i det här området härrör sig från början av 600-talet, alltså ungefär omkring 690 före Kristus. Assyrierna var väldigt mycket inne och härjade i de här områdena, och de olika folkstammar som bodde här i bergen och slätterna, de slöt sig samman för att försvara sig. Och då fanns det en man som gjorde slag i saken och gjorde ett rike av det här, och Medien hade kommit till världen. Detta rike det växte delvis under tiderna som kom. Delvis var det utsatt för väldiga angrepp från ett folkslag som heter skyter. Men det behöver vi inte ägna så mycket tid åt. När vi kommer in på slutet av 600-talet så är i alla fall Medien en relativt stor makt. Och till Medien hör vi det laget också en del persiska småstater. Persien är ännu så länge en relativt splittrad enhet. Men under Medien lyder alltså olika persiska lydkonungar och lydstater. Så att därför talar Bibeln om Mediens och Persiens lag. Vi ska se det senare. Den tredje stormakten i sammanhanget är Babylon. Och det är en stormakt som uppstår ganska snabbt i och med att Assyrien faller sönder. Den första kungen heter Nabopolassar och han var alltså far till Nebukadnessar som vi känner till. Och han blir kung år 627 före Kristus. Och Nebukadnessar, som är hans son, kommer på tronen 606 före Kristus. Dessförinnan fanns det alltså egentligen inget babyloniskt rike, utan detta nytillkomna Babylon gör gemensam sak med Medien, och de båda hugger det assyriska riket i små bitar och övertar deras område. Det här är intressant därför att när Jeremia börjar profetera om en väldig stormakt från norr som ska komma och svepa bort Juda, så vet vi ju från vår bibelläsning att det var många som ryckte på axlarna och tyckte han pratade i vädret. Och det kan man förstå, därför att utvecklingen i det här området var så snabb och gick alltså så dramatiskt fram att när han börjar att prata om det här så kan man förstå att många liksom tyckte, vadå stormakt? Här kan väl inte komma någon och rubba vårt idylliska läge. Därför att vid den här tiden så var det ju Egypten som dominerade i de södra delarna av östra Medelhavsområdet som Israel, Juda, hörde till. Och man förlitade sig helt och hållet på att Egypten var ju landet som skulle beskydda och bevara. Så att det här kunde ju inte komma någon från norr, och Jeremia var väl en falsk profet och han var inget att lyssna på. Men här uppstår alltså nu en alldeles ny och fräsch och färsk stormakt. Och som vi ska se om en stund, de sveper bort Egypten, de sveper bort det mesta. Och plötsligt så finns den makt där som Gud har talat om att den ska komma. Vi ska så titta lite grann på de sista kungarna i Juda. Alltså tiden före den babyloniska exilen och in i den. Vi börjar med kung Josia. Han var ju den sista riktigt fromme kungen. Han lät ju öppna templet. Det hade tydligen varit tillbommat och stängt sedan Manasses dagar. Och när man öppnade den och dammade av det så upptäckte man lagboken eller lagrullen. Och så bär man fram den till kung Josia och han läser i den och blir så förskräckt att han river sönder sina kläder. Och sedan så uppstår en väldig reformation. Man börjar fira högtider, man börjar på nytt med offren och bryter ner avgudastolar och så vidare. Josia regerade ganska länge, från 640 före Kristus till 610. Här kommer nu massor med årtal och de är hela tiden hämtade från Fallstitch, det ska jag säga från början. Därför att när ni tittar i era biblar så hittar ni ofta andra årtal, kanske inte så väldigt avvikande, men ändå. Josia dör i krig. Det var nämligen så att när Assyrien höll på att gå under totalt så ryckte farao Neko ut för att rädda Assyrien. Det kan man tycka var lite konstigt, de var väl ärkefiender. Jo, men farao ville tydligen ha kvar Assyrien, för de hade väl blivit bundsförvanter så småningom. Det blev med någon sorts maktbalans ungefär som mellan Sovjet och USA. Och några nya stormakter var inte välkomna, så han ställde sig på Assyriens sida och marscherade upp för att rädda Assyrien, vilket misslyckades. Men när han drog dit så angrep Josia honom. Varför han gjorde det är inte riktigt klart i Bibeln. Men farao profeterade och sa till Josia: du ska inte angripa mig, det säger Gud, för om du gör det så blir du dödad. Nå, han gjorde det ändå och blev mycket riktigt dödad. 610. Då kommer hans son Joahas på tronen. Och han sitter där inte så länge, 3 månader som ni ser, år 610. Därför att när farao Neko återvänder från sitt snöpliga krigsföretag så tar han vägen om Jerusalem och avsätter Joahas och tar honom med sig till Egypten. Och dessutom så plundrar han Jerusalem och pålägger staden en stor avgift, kan vi säga. 100 talenter silver och 1 talent guld. Och den får nu hans efterträdare, hans bror Jojakim, som från början hette Eljakim, kassera in av folket, och det var en mycket betungande skatt. Jojakim blir sittande på tronen från 610 till 599. Och under tiden har Babylon vuxit så mycket till en stormakt att Nebukadnessar har varit där och relativt stillsamt gjort Juda till ett lydrike. Och det betyder att Juda förlorar sin självständighet år 601. Efter det är kungarna i Jerusalem lydkonungar och inget annat. Juda finns som nation, men inte som självständig nation. Folstich betonar att det här är väldigt intressant, därför att uttåget ur Egypten skedde efter precis 430 år. På dagen, står det i Andra Mosebok 12. Sen räknar han fram att domartiden varade precis 430 år. Saul smörjs till konung exakt 430 år efter uttåget ur Egypten. Hur länge har sedan Israel eller Juda en egen kung? Jo, till 601 före Kristus, exakt 430 år. Det där är Gud, säger Folstich, och jag är benägen att tro honom. Det är bara Gud som klarar sånt. Nåväl, när Jojakim hade varit lydkonung i 3 år så var han dum nog att göra uppror. Och då fick han ju naturligtvis med Nebukadnessar att göra. Han kom och avsatte honom och dödade honom 599. Hans son kommer på tronen. Han hette Jojakin, men går också i Bibeln under flera andra namn. Jekonja kallas han ibland, eller bara Konja. Han regerade som sagt 3 månader, år 599. Och han var tydligen dum nog att upprepa sin fars misstag. Efter de där 3 månaderna så säger Bibeln att Nebukadnessar kom på nytt och belägrade staden. Och då hade han väl åtminstone stängt sina portar för Nebukadnessar. Och Nebbe hade väl annat att göra än att komma dit och kriga gång på gång, så han hade säkert gjort någon sorts uppror av något slag. Och han blev naturligtvis avsatt. Han hade i alla fall lärt sig så pass mycket av sin far att han gav sig frivilligt när den babyloniska herren kom. Så att han blev tagen till fånga och förd till Babylon. Där blev han sittande i fängelse i 37 år. Vi ska så småningom titta lite grann på vad som hände med honom sedan. Sonsonen till Nebukadnessar, en kung som kallas för Evil-Merodach, frigav honom och lät honom vara den främste kungen vid hans matbord. Det låter ju konstigt. För sitter han 37 år i fängelse, sen blir han den främste kungen vid hans matbord. Det är inte sånt som vi ska förstå, hoppas jag, när dagen är slut. När Jojakin nu hade plockats bort ifrån tronen så satte Nebukadnessar in en annan kung. Han var farbror till Jojakim och var alltså bror till Jojakim. Och han hette i sig själv Matanja. Han avgav en ed inför Gud, en lydnadsed, till Nebukadnessar. Och allt var väl någorlunda frid och fröjd fram till 590, då Sidkia gjorde ett avtal med farao. Och farao lovade att om Nebukadnessar kommer så kommer jag, och då klarar du dig. Och då var han dum nog att säga upp avtalet med Nebukadnessar. Och då kom Nebukadnessar mycket riktigt och belägrade staden Jerusalem 590. Men då kom farao, och Nebukadnessar får dra sig tillbaka från Jerusalem ett kort tag och besegra farao nere på Saronslätten. Sen kommer Nebukadnessar tillbaka och staden stormas och går under 588. För så har man ju 586, och sen har teologer börjat säga 587. Folstich åberopar en solförmörkelse och daterar det till 588. Vi ska kanske ta och läsa ett par bibeltexter. När belägringen pågick så var ju Jeremia i Jerusalem och Hesekiel var i Babylon sedan länge. Och Jeremia uppmanar ju gång på gång Sidkia att han ska ge sig. Och vi kan läsa i det, ska vi se, 38 kapitlet, Jeremia. 14 versen. Kung Sidkia sände bud och hämtade profeten Jeremia till sig vid tredje ingången till Herrens hus. Kungen sa till Jeremia: jag vill fråga dig om något, dölj ingenting för mig. Jeremia sa till Sidkia: om jag säger dig något kommer du då inte att döda mig. Och om jag ger dig ett råd så kommer du inte att lyssna på mig. I hemlighet svor då kung Sidkia en ed till Jeremia och sa: så sant Herren lever, han som har givit oss livet, jag ska inte låta döda dig och inte heller utlämna dig åt de män som står efter ditt liv. Då sa Jeremia till Sidkia: så säger Herren, härskarornas Gud, Israels Gud. Om du ger dig åt den babyloniske kungens första ska du få leva, och denna stad ska då inte brännas ner, utan du och ditt hus ska få leva. Men om du inte ger det åt den babyloniske kungens första ska denna stad överlämnas i kaldéernas hand och de ska bränna ner den, och själv ska du inte komma undan deras händer. Kung Sidkia svarade Jeremia: jag är rädd för de judar som har gått över till kaldéerna. Kanske ska man lämna mig i deras händer och de ska då behandla mig illa. Det intressanta är nu att Hesekiel, som sitter i Babylon, han är den som kan tala om varför Gud ger det här budskapet. Så vi ska bläddra till 17 kapitlet hos Hesekiel. Vi kunde läsa från första till 21 verserna, men vi ska bara ta en bit av det här. Vi börjar i 19 versen, Hesekiel 17 och 19. Därför säger Herren, Herren: så sant jag lever, jag ska låta min ed som han har föraktat och mitt förbund som han har brutit komma över hans huvud. Jag ska breda ut mitt nät över honom och han ska fångas i min snara. Jag ska föra honom till Babel och döma honom där för den otrohet som han har begått mot mig. Alla hans flyktingar och alla hans skaror ska fallas för svärd, och det som räddas ska spridas för vinden, och ni ska inse att jag, Herren, har talat. Ja, vi kanske skulle läsa lite mer, lite tidigare. Vi hoppar till 11 versen. Herrens ord kom till mig, han sa: säg nu till det upproriska släktet, förstår ni inte vad detta betyder? Säg dem: se, kungen i Babel kom till Jerusalem och tog kungen och förstarna och förde dem med sig till Babel. Sedan tog han en ättling av kungahuset och slöt förbund med honom och lät honom avlägga ed. Men de mäktiga i landet förde han med sig bort så att riket skulle vara oansenligt och inte kunna resa sig utan hålla förbundet med honom om det skulle bestå. Men denne avföll från honom och skickade sina sändebud till Egypten för att man där skulle ge honom hästar och mycket folk. Kan det gå väl för honom? Kan han undkomma? Kan den som bryter förbund komma undan? Och som sagt, jag ska låta min ed som han har föraktat, mitt förbund som han har brutit, komma över hans huvud. Alltså Gud motiverar inte genom Jeremia för Sidkia varför han ska öppna dörrarna eller portarna för Nebukadnessar. Utan det är ju ofta så med Gud att när vi vet vad som är rättfärdigt så diskuterar inte Gud saken med oss om vi vill något annat, utan han låter oss gå på våra vägar. Han kan vara mycket talför om det är så att vi går på felaktiga vägar av okunnighet, men när vi gör det med berått mod så kan det hända att Gud tiger och bara påminner oss om vad som är rättfärdigt utan att ytterligare motivera för oss. Och så är det ju här. Ett löfte är alltid ett löfte. Ditt tal ska vara ja, ja och nej, nej. Vad som sker därutöver är av ondo. Så att när du möter någon som har gett dig ett löfte och sen kommer och säger att Herren har sagt åt mig att jag ska bryta det löftet, så kan du med säkerhet tala om för vederbörande att det var inte Herren som talade, utan det var din egen fantasi som spelade dig ett spratt. När vi nu ändå är i Hesekiel ska vi bläddra bakåt några sidor till det 12:e kapitlet. 8:e versen